There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian?
Det är alltid bra när man får handla på börsen. Jag tänkte ju fråga hur läget med dig, men så kom jag på att ingen bryr sig om det. Så jag tänkte fråga, vad ska det här avsnittet handla om idag?
Vi ska prata om riktigt spännande saker. Vi ska prata om finansiering, kapitalstrukturer och så vidare, för att vi ska prata om bolag som förvärvar och olika förvärvsprocesser och så vidare. Det kommer bli väldigt spännande. Det är ju många som känner till de här investmentbolagen. Det är många som är sugna på att investera i investmentbolag. Vi ska prata om två bolag som är lite mer okända och framförallt väldigt, väldigt mycket mindre sett till börsvärde jämfört med Investor och The Usual Suspects. Men innan vi gör det, jag tänkte bara nämna någonting roligt här. Kommer du ihåg cannabishysterin 2017?
Jajamensan, det gjorde en fin avkastning för mig.
Ja, vi var ju lite tidiga inne i det där faktiskt. Har gjort några avsnitt också om det, tror jag. Det var ju nämligen så att det började legaliseras i Kanada, var det ju, cannabis. Och då var det ett antal bolag som kom ut på börsen som varit väldigt, väldigt hypade ett tag. Det var ju samma år som bitcoin gick, vad var det, 1000% eller någonting sånt också. Så det var ju ett speciellt år, kan man ju säga, minst sagt. Men efter den här cannabishysterin 2017 vet jag att alla där ute har bara gått och väntat efter nya stora trend inom det här. Och nu är det dags. Nu går det att investera i psykedeliska svampar nämligen. Compass Pathways. Det låter inte som ett bolag som säljer något annat än kompasser. Men det är ett bolag som håller på med mental hälsa och olika typer av terapier. Bland annat då baserade på psilocybin, alltså det aktiva ämnet i så kallade magiska svampar. Och de har noterats nu i USA. Och det är inte vilket bolag som helst. Det är ändå lite intressant faktiskt. Och jag säger inte det för att man ska springa ut och köpa det nu. Det är en extremt volatil till aktier. Den var upp 30% här om dag och sen var den ner 5% idag och så vidare. Men det är ändå lite spännande. Den är ibland backad då av tech-biljonären eller miljardären, förlåt, Peter Thiel. Det vet du vem det är, va?
Jajamensan! Står ju bakom bland annat PayPal och Palantir.
Precis, det var ju så. PayPal faktiskt, det är många som tänker på Elon Musk när de hör PayPal idag. Men PayPal är ju till stor del faktiskt Peter Thiel. Men Elon Musk kom in där också genom att han skapade X.com och sen så slog man ihop de här och Elon Musk var en del av det här då.
Ja, båda är ju faktiskt med i det som kallas PayPal-maffian som sen har gått vidare och gjort jäkligt många coola saker i Silicon Valley.
Ja, bland annat har ju olika delar av PayPal-grundarna skapat LinkedIn, Tesla då, Elon Musk förstås, som han inte skapade men han köpte upp sen. SpaceX, Square som är noterat just nu. Även YouTube, Hjälp och Yammer som varit uppköpta av Microsoft. Men mest intressant och mest aktuellt just nu är väl kanske Palantir Technology som just Peter Thiel grundade faktiskt. Och det ska ju också börsnoteras nu. Ett datasäkerhetsföretag som är väldigt intressant. Men vi ska sagt prata lite mer om förvärv idag och inte om varken magiska svampar eller datasäkerhet. Men innan vi gör det så har vi vår vanliga disclaimer, nämligen att vi inte håller på med rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, lite idéer och funderingar. Du ska alltid dock göra din egen analys och glöm aldrig vadå?
Glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk, annars får ni smisk.
Och denna vecka har vi med oss Best Secret som sponsor igen, vilket vi är superglada för. Det är alltså det hemliga moderparadiset där du kan få upp till 80% rabatt på 3000 kvalitetsvarumärken. Och du Fabian, du sitter ju där i en polotröja och ser ut som skurken James Bond. Eller Steve Jobs kanske någon skulle sagt också. Du har ju koll på det här med mode och så vidare. Polotröjan var ju årets modetips 2019. Vad ser du för spaningar just nu?
Jag ser den största spaningen är strumpor med Birkenstocks. Eller för den riktiga mannen, en kostym, för det går aldrig fel.
Just Birkenstock beställde jag faktiskt hem från Best Secret för ett tag sedan. De har ju faktiskt det märket där, eller har haft i alla fall. Riktigt, riktigt prisvärt att köpa sådana kvalitetsgrejer därifrån kan jag tycka. Sen finns det en massa andra märken. Det finns Gant, J. Lindeberg, Oskar Jakobsson, Tommy Hilfiger med mera. Så det är schyssta grejer.
Ja, men man måste bli inbjuden. Och det är ju ni nu. Från och med nu så är ni inbjudna. Gå bara in på bestsecret.se/marketmakers. Länk i avsnittsbeskrivningen och registrera er direkt.
Ja, och jag kollade här på previewn som man kan få om man är VIP-kund på Best Secret. Och där ser jag då att Kolmar har en stor rea som nu släpps 1 oktober. Alltså samtidigt som dagens avsnitt, så gå in direkt på bestsecret.se/marketmakers och kolla in de här svinkola skidjackorna och annat som de har. Perfekt nu för vintersäsongen. Vi säger stort tack till Best Secret. Ja, vi ska prata lite om förvärv och det som en del kallar för serieförvärvare, ibland kan det heta investmentbolag. Det finns ju väldigt många olika beteckningar och det är lite också för att de är ganska olika här. Och man pratar ofta varmt generellt om de här svenska serieförvärven på börsen och det tycker jag med all rätt. Det är en rätt tacksam affärsidé att investera i och det syns också på aktiernas utveckling, i alla fall för en del av dem. Och vi kan ta några av de här favoriterna, till exempel AdTech, Indutrade, Lagerkrantz. Just de tre vet jag att bland annat Kvalitetsaktiepodden gjorde ett väldigt bra avsnitt om, som vi kan länka till i avsnittsbeskrivningen. Men det finns också väldigt mycket mer. Det finns ju AdNode som är att fokusera på IT-bolag. Den är upp 150% de senaste 3 åren. Och sen har vi förstås de här gamla drakarna. Det är Latour, det är Investor, det är Industrivärden med mera. Men då går vi mer mot de stora, stora investmentbolagarna. Det vi ska prata om idag dock är framförallt två stycken egentligen lite serieförvärvare eller investmentbolag eller vad man vill kalla det för, som jag tycker hamnar lite i skymundan, men som börjar ta mer och mer mark och framförallt exekverat riktigt bra senaste åren. Och det är framförallt då Instalco och Stockvik. Just Instalco tror jag att många börjar känna till mer och mer. Stockvik är det framförallt kanske på Twitter folk känner till det. Det finns en del som pratar väldigt varmt om dem. Men det är verkligen ett bolag i sin linda. Så det tror jag kan bli väldigt intressant, men det är ett kanske mer långsiktigt case. Men först kanske vi ska prata lite om vad vi menar med serieförvärvare. Vad betyder det egentligen för dig, Fabian?
Serieförvärvare är att man vill växa genom att köpa upp andra bolag. Har jag rätt eller har jag fel i det här?
Nej, men precis. Och det handlar ju egentligen om att det är bolag som inte egentligen själva har någon verksamhet. Sen finns det vissa såklart varianter på det. Instalco kan vi ta som exempel. De köper ju massor med dotterbolag, men har också, eller presenteras i alla fall som ett bolag som har en egen idé. Medan till exempel Stockvik eller Volatu till exempel, som jag såg var med i Pensepodden häromdagen. Och Patrik är ju väldigt aktiv på Twitter. De är ju mycket mer liksom, om egentligen passiv ägare. De har en bunt sedlar och så vill de sätta dem i rullning och börja då helt enkelt köpa bolag.
Ja, ett av de hetaste i år är ju utan tvekan Embracer som vi snackar om i avsnitt 127. Serieförvärvar är det med, fast de serieförvärvar spelstudios.
Ja, men exakt. Det är faktiskt ett jätteintressant bolag. Vi kommer nog återkomma till dem, för jag tänker att vi ska bena ut lite vad de olika stegen eller olika delarna här som man behöver ha koll på. Det första tycker jag att man ska tänka på, det är ju liksom att en stor del av drivarna i de här förvärven, det kan finnas en fara i det men också vad det som är intressant, och det är det här med multipelarbitrage. Det vill säga att man köper något för en multipel, utanför börsen är ju generellt bolag billigare, ofta handlar man kanske på någon EV/EBIT-multipel eller något i den stilen. Och där brukar det kanske ligga mellan till exempel 4-6, vilket är ganska långt ifrån vad det värderas till på börsen. köper man någonting till den multipel, och sätter även köpet på ett EV/EBIT 5, men så är man själv då för, liksom, värderad till EV/EBIT 20 kanske på börsen, som Instalco till exempel, Embracer ligger väl ännu högre. Då får man ett multipelarbitrage, det vill säga att du köpte någonting, säger vi, för 10 miljoner och du är värderad 4 gånger högre på börsen. Ja, då blir helt plötsligt det här gånger 4, så du helt plötsligt har någonting som är värt då 40 miljoner istället för bara 10. Det finns ju en logik bakom det här. Det finns ju en anledning till att börsbolag generellt är högre värderade än onoterade. Och det kan finnas då en viss anledning till den här premien. Men det är viktigt att tänka på att man inte kan bygga allt på det här. Det har gjorts ett antal försök. Folk som tror att de har hittat någon form av formel för magiska pengar. The Marketing Group, vi var ju faktiskt inne på dem bara för några veckor sedan här också. Jag vet inte, för vi måste strö salt i det såret. Men de hade ju precis det som är det. Att de emitterade aktier, och vi ska återkomma till det också. De emitterade aktier för att då köpa bolag. Och så fick de ett multipelarbitrage. Så kunde de emittera ännu mer aktier och köpa nästa bolag och så vidare. Och så hade de en snöbollrullning. Men problemet att det de egentligen bygger upp, det är någon form av nästan pyramidspel eller liksom luftslott där, och till slut kommer det falla, för du måste också ha fina verksamheter i bakgrunden här. Det finns liksom inga gratisluncher. Det för oss ju då in på just finansiering, och det är väl egentligen den stora frågan, och därav att det man kan investera i den här typen av bolag utan att ha koll på det här, men jag skulle verkligen säga att den viktiga grejen man ska fokusera på är ju mycket där kring med finansiering eller kapitalstruktur. Alltså, hur ska du egentligen kunna betala för dina förvärv? Hur finansierar du dina förvärv? Så om din verksamhet är att köpa andra saker, så måste du få pengar till att köpa de sakerna. Embrace till exempel, de satsar mycket på emissioner, de tar in alltså nya pengar och trycker aktier. Vissa andra satsar mer på att låna pengar, och en del andra har ju då kassaflöde. Och jag skulle säga att liksom, det är väl det renaste eller liksom finaste eller enklaste sättet är ju att betala med kassaflöde från den egna verksamheten. Det vill säga ditt företag gör, låt säga, 10 miljoner i fritt kassaflöde första året. Ja, då kan du köpa ett bolag för de här 10 miljonerna. Och nästa år gör ju de här två bolagen då tillsammans kanske 15 miljoner. Och därmed kan du köpa bolag för 15 miljoner nästa år. Och sen snurrar du på sig, och då får du ju en form av ränta på ränta. Du helt enkelt ökar din mängden kassaflöde du genererar genom att köpa andra bolag. Och det enda nackdelen man egentligen kan se med det här, det är att det kan gå ganska långsamt. Och då vänder ju sig folk antingen mot banken eller mot marknaden för att få en finansiering. Går du till banken eller ställer du en obligation någonting, ja, då kommer du få en ränta på ditt lån. Och då blir räntan helt plötsligt en viktig parameter att hålla koll på. Hur stor liksom avkastning på det investerade kapitalet får man på varje lånad krona? Så betalar du, låt säga att du får 10% avkastning på varje förvärv, ja, då måste, och räntan är på 6%, ja, då har du 4% vinst varje år. Det är det här du jobbar mot. Och där var det blir väldigt viktigt då att de här kassaflöden från verksamheten du köper faktiskt är stabila och täcker upp de här lånen du tar på. Annars finns det ju risk att du bygger upp en jättestor skuldfälla och sen har du inte råd att betala dina lån. Lite som, man kan helt enkelt jämföra det här mot en privatperson. Det är lite som att en privatperson skulle låna för att köpa aktier, och sen helt plötsligt går de aktierna ner. Ja, då kommer du inte kunna betala dina räntor antagligen. Så det ska man tänka på. Liksom. Vad händer i en recession egentligen när dina bolag inte längre genererar de här 10% utan kanske går minus 10%? Andra sidan, det man ska då tänka på den här typen av bolag, Stockvik som vi ska komma in på, de jobbar ju mycket med den här typen av finansiering. Men fördelen de har då, det är att de helt enkelt växer, och desto större blir, desto mer kan du förhandla mot banken, mot långivare, och de kan även ställa ut obligationer. Och det här är som sagt en av de intressanta grejerna också med Stockvik, det är att de har potential nu att förbättra sin finansieringsränta rejält, eller de har redan börjat göra det till och med. Vilket gör det helt plötsligt att de får en ganska stor hävstång på sitt resultat.
Sen får du inte glömma att man kan göra med emissioner också, Niklas. Kan du inte gå in på det också?
Men precis, och det är det Embrace gör också. Det är egentligen att man tar in kapital från sina investerare. Man trycker helt enkelt nya aktier som man säljer på marknaden, och då får man in lite nya härliga pengar i bolaget. Här finns det lite olika varianter att göra det här på, och vi ska inte liksom grotta ner oss i det, men man kan till exempel jobba med en typ av företrädesemission, det vill säga man ger företräde kanske till befintliga aktieägare så att de inte blir utspädda. Eller så har man en riktad ny emission, det vill säga att man riktar den och det är bara ett visst antal investerare som får ta del av den. Det här gör ju till exempel Stockvik igen, när de ska gå in i ett bolag, då vill de att det bolaget också ska få betalt till viss del i egna aktier. Och då gör man en riktad emission mot de som man köper bolaget av. För risken med en ny emission, det är att man förstås helt enkelt liksom späder ut befintliga aktieägare. Om jag trycker 10% mer aktier, alltså jag ökar antalet aktier med 10%, ja, då blir ju helt enkelt alla andra aktier värda 10% mindre, för vi äger ju fortfarande samma kaka så att säga. Och därför är det väldigt viktigt att delvis att, tycker jag då, att man låter befintliga aktieägare kanske få vara med i emissionen om det finns ett syfte med det. Men å andra sidan så ska väl förhoppningsvis förvärven man gör då vara värda mer än 10% i det fallet. Så att man ska alltså köpa någonting som är värt mer än vad man trycker aktier för, förhoppningsvis. Och då skapar man ju värde i bolaget. Jag lyssnade på den här Penser-podden intervjun med Patrik Wallén från Volati, och han tyckte ju att det här med aktier är något man ska försvara väldigt hårt, alltså sin andel i aktier, så man ska inte betala med aktier. Stockvik å andra sidan har ju filosofin att vi vill alltid betala en liten del åtminstone med aktier, så att de vi köper ska ha ett incitament att vilja driva det här vidare och känna att de tjänar någonting på det. Och sen finns det någon som Lars Wingefors då, som driver Embracer. Han tycker ju tvärtom. Han tycker verkligen man ska betala med aktier för att delvis att det är enkelt att få tag på. Men framförallt så tycker han att det viktigaste är att man bygger värde i bolaget snarare än att bry sig så mycket om hur stor andel man har av det. Så det finns väldigt olika filosofier om det där. Det man kan ändå någonstans konstatera är att det är väldigt, väldigt viktigt att man hela tiden fortsätter bygga ett stort värde. Så att faktiskt värdet ökar på bolaget oavsett hur många aktier det är. Men lite rörigt kanske. Embracer har ju dock navigerat där väldigt bra, det får man säga. De gör ju så kallad offensiva emission, det vill säga de säger så här, nu ska vi ta in kapital för att finansiera förvärv, för att få stoppa in pengar. Ofta kanske man riktar det mot någon institution, någon stor fond eller liksom någonting sånt som man vill få in också, som kan vara en bra ägare. Och sen så tar man in pengar, man köper något till låga multiplar och då blir det mer värt för att man har högre multiplar. Och förhoppningsvis köper man kanske något med en stor potential. Och det slutligen för oss då till den sista punkten här, och det är att det absolut viktigaste tror jag man ska hålla koll på när det är den här typen av bolag, det är slutändan track record. Vad är det för folk egentligen som driver bolaget? Har de potential eller har de kapaciteten att driva in bra förvärv? Och hur länge kan de göra det? För det är egentligen det enda som spelar roll. Om de kan visa att de faktiskt förvärvar bra bolag. För att det här är jätteviktigt. Det är inte svårt att köpa bolag. Vem som helst som har en bunt pengar kan ju springa ut på stan och köpa ett bolag. Men frågan är, kan de köpa ett bolag som kommer fortsätta växa? Kan de köpa ett bolag till ett bra pris? Och så vidare. Embracer har visat sig vara väldigt duktiga på det. Stockvik tycker jag också har varit duktiga på att visa det. Även Volati som var inne på, Instalco och så vidare. Och det finns ju olika liksom sätt att se på det. Antingen så hittar man bolag som ska passa in i synergi, alltså ge synergier med de andra bolagen. Instalco jobbar ju så att de ändå bygger en koncern där alla bolag på något sätt sitter ihop och är gemensamma. Medan Stockvik låter bolagen vara helt, de är helt passiva som ägare. De köper in bolag som de sen låter liksom helt stå på egna ben och göra det de har gjort tidigare. Och helt enkelt bara vill investera i och hitta liksom bolag som de kan ta över och driva vidare där ägarna vill komma ut. Förhoppningsvis ska de fortsätta gå bra bolagen. Eller så då Embracer som tycker liksom, de säljer ju en vision egentligen, att ni får en del av Embracer-gruppen, det finns fördelar med det. Och vi brinner verkligen för spel och då vill folk sälja till oss. Man får inte glömma att det handlar ändå väldigt, väldigt mycket om människor i den här branschen också. Att hur ska vi få tidigare ägarna att vilja sälja till oss och göra det till ett bra pris egentligen?
Du ska alltså vara en bra investerare.
Det är faktiskt exakt det handlar om. Det handlar om att navigera delvis hur man finansierar det här. Det är en jättestor del av det. Så det gäller att ha, ofta är det ju folk från kanske investmentbankvärlden och så vidare som hamnar på den här typen av bolag. Folk måste liksom vara duktiga på det ekonomiska och förstå hur de ska finansiera på ett vettigt sätt. Men sen handlar det också om att någonstans känna in dem man köper av och hitta de bolagen och så vidare och göra det till ett bra pris.
Okej, men med det sagt ska vi kanske gå in lite på Stockvik och Instalco.
Ja, absolut. Vi kan gå in på bolagen, och eftersom vi inte har någon bättre sätt att sortera efter, så varför inte gå i bokstavsordning?
Det låter bra. Efter en vår och en sommar med heta SaaS-bolag, coola e-handelsbolag, ja, då ska vi nu prata om världens minst coola förvärvsbolag, Instalco. Nej, jag skämtar bara. Instalco, förvärvsbolag som fokuserar på olika typer av installationer i Sverige, Norge och Finland. Alltså installationer i byggsektorn. Det som är kul med Instalco är att de har en otrolig förvärvstakt. Och det här innebär att de har dubblat omsättningen de senaste åren. Och den här förvärvstakten, den bara trappas uppåt och har verkligen skruvats upp nu rejält det senaste året.
Ja, precis, och det är därför de har stigit ganska mycket på börsen. Folk har börjat upptäcka bolaget och det är därför det också är intressant. För att det finns ju ändå en styrka i förvärvsmodellen. Om man sätter den på ett bra sätt och bygger upp liksom en nisch inom det, så finns det väldigt mycket potential i den här typen av aktier. Därför vi ändå tycker det är intressant.
Exakt, och det är exakt det Instalco gör. De satsar ju främst på några få områden och satsar på att köpa upp bolag som verkar inom de här nischarna för att bygga upp en väldigt stark marknadsposition. Och som du sa tidigare, ett starkt nätverk av specialistkunskaper. Så om man går in på, de har ju tre huvudområden kan du säga. Det är värme och sanitet som står för cirka 40% av omsättningen. Du har el som är cirka 40% också av omsättningen. Och sen har du ventilation som är typ 12% av omsättningen. Så här är det ungefär 90% av omsättningen. Och sen har du även typ kyla, industri som är några procent det här och var. Det man ska veta med Instalco att de verkar på en väldigt fragmenterad marknad. Och det här har ju troligtvis hjälpt dem väldigt mycket de senaste åren med att växa. De har 2014 var de 5 bolag. Och sen dess har de växt till 65 bolag idag i 3 olika länder. Och det här är ju ett extremt starkt nätverk som har lyckats byggas här. Vilket faktiskt lockar till sig nya bolag som vill gå med i gruppen. Det blir nästan lite som en något techbolag med så här positiva feedback-klubb som bara... Desto fler bolag som lockas till i gruppen, desto fler vill ansluta sig på den här fragmenterade marknaden, vilket är otroligt intressant. Framförallt så verkar det som det här nätverket har fungerat, för de lockar till sig massvis med kunder. De har kunder som NCC, JM och Skanska, och 80% av kunderna är återkommande. Så du har ju lite av ett SaaS-bolag här med recurring revenue.
Jag lyssnade faktiskt på häromdagen, så var det, tror jag, Motley Fool. De har ett antal olika poddar och de är så fruktansvärt positiva och optimistiska till vad det är för någonting. Till och med Nikola nu, som har kommit ut som en scam, och nu är han anklagad för sexuella trakasserier också, deras för detta vd som raderar sin Twitter som svar på bedrägerianklagelserna. Till och med det kunde de framas som någonting positivt. Och de pratade faktiskt om det här, det var något bolag, jag minns inte vilket, som de tog upp just, som hade återkommande kunder, och de försökte sälja in det då som att det var recurring revenue. Och vi måste ändå bara tydliggöra, det är verkligen inte samma sak. Men jag vet att många bolag försöker sälja in det så idag, för att just för att SaaS och så vidare är så intressant. Men prenumerationer och så vidare, det är recurring revenue. Bolag där folk liksom förnyar sin prenumeration och så vidare. Att du har varit ute och installerat el på något bygge, och sen så ringer den entreprenören igen och säger att vi skulle vilja att du installerar el även på nästa bygge. Det är att du har gjort ett bra jobb och har en ny liksom kontakt. Det är inte att du har recurring revenue. I sånt fall är i princip alla bolag som inte är enbart är nya kunder har i sånt fall recurring revenue.
Ja, du kan ju nästan säga att det är en nätverkseffekt, för du bygger ett gott kontaktnät.
Precis, om du springer runt och minglar här i stan och bygger upp ett nätverk, då har du nätverkseffekter. Nej, men det är mycket buzzwords som sprids. Men däremot så finns det dock en poäng i det här med nätverkseffekten till viss del. Men framförallt handlar det kanske mer om ett rykte. Precis som alla typer av relationer, oavsett vad du jobbar med för någonting, så bygger du ju till relationer. Och det man ska tänka på, det återkommer till alla de här typerna av förvärvsbolag. Det handlar om hur får de tag på förvärven. Vissa har ju specialiserat sig till exempel på bolag som har generationsskiften, där nästkommande generation inte vill ta över bolaget. Det vill säga att du har några som har drivit upp ett bolag, men deras barn idag kanske inte vill ta över bolaget. Och då är frågan, vad ska du göra med det?
Ja, jävla då ser man det som sin... och då har man lagt hela livet för att göra ett bra bolag. Och så vad gör ni?
Ja, precis. Och då ser man kanske det som sin pension helt enkelt. Att det kommer in något stort industriförvärvsbolag som säger att du får si så många miljoner för oss. Tänker man, men det är ganska bra. Då får jag liksom en schysst pension. Det viktigaste dock för en sån person ofta är ju att bolag drivs vidare på ett bra sätt. Att de anställda fortfarande får vara kvar och så vidare. För det är ändå du som står för det här bolaget. Det är ditt rykte på någonstans som bygger på det här. Därav att det är så viktigt med det här ryktet du har som förvärvare också. Du kan inte bara komma in som något riskkapitalbolag och bara rensa ur all skit och liksom skicka vidare ut och någonting som är sämre på andra sidan. Så det, för många av de här bolagen är det väldigt viktigt. Sen finns det också de förstås som bara kanske vill bli av med sitt bolag, för de känner att jag vill inte vara entreprenör längre eller egen. Jag vill liksom bara sälja bolaget, vara anställd i en större koncern, slippa alla problem. Man kanske till och med haft det svårt att få ihop det ekonomiska, för att man är bättre på att bygga eller installera el eller vad det är, än att sköta ett bolag. Och då kanske man går till en aktör som Instalco till exempel, som då får förhoppningsvis ett bra rykte. Köper de andra bolag, folk ser att det funkar bra när de köper andra bolag, de sköter det snyggt, ja, då kommer ju de också gå dit så att säga. Så det var lite kort på om det, men det är en så viktig grej att förstå just det här mänskliga relationerna i förvärvsbolag.
Det som också är väldigt intressant med Instalco, och nu när du säger att de har återkommande kunder och hur viktigt det är att Instalco, de satsar mycket på medelstora projekt med relativt kort löptid. Löptiden på projekten är cirka ett år, så att det finns ju tid här för att kunderna ska komma tillbaka. Och som sagt, medelstora projekt, 1-75 miljoner kronor, står för cirka 80% av omsättningen. Så inte de största projekten, de är har kort löptid. Och det här innebär att det är en begränsad capex, begränsad rörelsekapital, men väldigt högt kassaflöde. Och det här har över tid lett till att bolaget har fått minskad skuldsättning trots att de har ökat förvärvstakten. Och det är ju extremt coolt i ett sånt här bolag.
Ja, och det där är nog ganska naturlig följd av att man just förvärvar många små bolag. Till skillnad från till exempel Skanska och JM som är jättebolag som kommer att ha större projekt också. Där de har mer av en edge också, så de är en av få som kan lämna offerter på det. Men så här, det är en fragmenterad marknad som vi pratar om. Det är väldigt mycket sådana små nischbolag. Det är bara att tänka själv. Varenda stad har ju sina egna små elhantverkare och sin snickeri och så vidare och så vidare. Och egentligen, om man ska titta på, det finns ju dock några andra konkurrenter här. Och det är ju egentligen Bravida. De är faktiskt marknadsledande. Jag tycker det är ganska bra peer också, eftersom de även noterade. De har 11% av svenska marknaden. Sen har vi finska Caverion och så privatägda Assemblin också. Men som sagt, man kan nämna här också att de två första har faktiskt lägre marginaler än Instalco också. Så det är lite intressant. Och vi ska återkomma lite till det här med jämförelse med Bravida, för det tycker jag det är ganska bra peer att jämföra mot.
Ja, enligt uppgift så kommer installationsmarknaden troligtvis inte växa så jättemycket de kommande åren. Marknaden ligger på cirka 20 miljarder SEK över Instalcos alla målmarknader. Men installationer kommer troligtvis fortsätta ligga på en hög nivå. De kommer alltså inte sjunka för Instalcos del. Och det här är för att det kommer komma nybyggen. Det är gamla bostäder som har miljö- och energieffektivitetskrav. Offentliga sektorn som behöver investera. Och framförallt är det ju en ökad urbanisering. Och så ser vi ju befolkningstillväxt. Det här med urbanisering kanske man dock kan diskutera i och med covid. Och jag har hört att allt fler har börjat tänka på att flytta ut till landet. Vilket låter som en mardröm för min del.
Nej, men det ligger någonting i det. Det går ju lättare såklart att jobba hemifrån idag. Eller har det blivit så att man får kan jobba hemifrån mer. Förväntas inte komma in på kontoret lika mycket. Kanske inte ens får komma in på kontoret lika mycket. Och då blir det intressant. Å andra sidan, just för installationsfilmer så är det ganska viktigt att man är på plats på jobbet.
Vad fan gör man ute på landet? Ska man fan sitta och prata med en jävla ek?
Daniel Ek, vad har du mot honom nu då?
Som ni kan gissa så kommer ni inte se några coola Zoom-tillväxter i Instalco. Men de satsar ändå på 10% omsättningstillväxt per år, vilket inte är fy skam. Och det här är ju framförallt genom att växa via förvärv. Och det som är väldigt coolt är att bolaget faktiskt inte ser några begränsningar i att hitta framtida förvärvsobjekt. Och utöver det här så är Instalco en relativt stabil intäktsbas från serviceintäkter som står för cirka 20% av intäkterna. Och det här satsar de på att höja framöver.
De sönder sina grejer lite oftare så att de får serva mer. Nej, jag ska. Men just det här med 10% omsättningstillväxt. Det här är ju verkligen, som du säger, inget Zoom eller någonting. Men å andra sidan har det en rätt annorlunda värdering också. Det här får du ju köpa till typ P20 istället. Och anledningen till att det här är lite intressant med den här typen av bolag är ju för att vara lite långsiktig så kan det vara intressant att titta på sådana här just compounders. Hittar man bolag som är så stabila som kan faktiskt uthålligt leverera till exempel 10% per år, ja då kan du få en extremt hög avkastning på det på sikt. Och 10% är inte fy skam med tanke på dagens ränteläge kan jag tycka. Det som också är intressant att nämna apropå det, du säger att de just har egentligen ser ingen brist på förvärvsobjekt. Det ska man också tänka på att desto större bolagen är, desto svårare kommer alltid vara för dem att växa, i alla fall genom förvärv. För har du liksom, är du värderad till 100 miljoner, ja då finns det ganska mycket bolag du kan köpa för att dela värde. Men är du värderad till 100 miljarder, ja då är det ganska svårt att göra stor skillnad. Så de här, tittar vi på Lagerkrans och allt vad de heter och Adnode och så vidare, så måste de köpa väldigt, väldigt mycket för att det ens ska synas någonting egentligen på aktiekursen. Jag ska rätta mig själv dock, Instalco handlas till PE25 idag. Man kan även titta på en EBIT-multipel som ligger på runt 20 någonstans också. Men å andra sidan har en ganska trevlig tillväxt. Och vi kan ju så att jämföra det ändå med Bravida som jag sa, eftersom det är en ganska bra peer. Bravida handlas till EBIT 18, men då som sagt är ju Instalco lite mer stabil vinsttillväxt skulle jag säga. Tittar man på P-tal så ligger de ungefär lika. Dessutom är Instalco någon dryg procents direktavkastning, ligger på 6% vinstmarginal som vi pratade om var högre än Pearson också. Storleken på det här bolaget också, snart 10 miljarder i börsvärde. Det tycker jag ändå är relativt litet jämfört med många. Och det kan också tilläggas att de här står ju under någon form av teknikservice eller vad det kan stå för någonting på börsdata. De står ju inte som ett renodlat investmentbolag, även om det egentligen är till stor del det som är det som driver deras tillväxt egentligen. Så det här är lite av en form av investmentbolag eller förvärvsbolag, men in disguise. De är ju egentligen liksom fokuserar ju på sin kärnverksamhet, det vill säga att bygga och installera saker, men driver på tillväxten via förvärv.
Ja, framförallt är det ju sjukt intressant att se hur bra relativt sett det har gått för dem under corona. Jag menar, till skillnad mot andra, framförallt industriella förvärvsbolag, så har de inte stannat upp alls under corona. Ökade ju takten från 165 miljoner kronor förvärv i Q1 till 336 miljoner kronor i Q2, alltså en dubblering. Och sen nästan lika mycket förvärv som de gjorde hela Q2 bara i juli för Q3. Det här är ju sjukt spännande för det här bolaget. Och det visar ju att de har ju haft en extremt kraft. Framförallt i Sverige. Det har varit lite tuffare på de andra två marknaderna. Men i Sverige går det extremt bra. Så att de har visat stark tillväxt. De har visat goda marginalförbättringar. Och orderboken är upp över 30%. Det visar ju på hur installationsbranschen har en väldigt bra underliggande drivkraft och hur Instalco satsar på stabil tillväxt och faktiskt kan leverera den här tillväxten. Framförallt så vet man ju också att deras tillväxt känns väldigt säker. Deras exponering mot till exempel nybyggen är endast 10%. Så det känns ju som, investerar man i det här bolaget sitter man lite mer säkert i båten. Vill du höra ett skämt, Niklas, om Instalco?
Absolut.
Instalco, more like install kolugnt.
Mm, vi går vidare. Ja, men Instalco är ju ett väldigt intressant bolag tycker jag. De verkar inom en ganska intressant nisch. Jag tycker att de har börjat bevisa att de har ett fint track record. Och jag tror att det finns ganska mycket uthållighet kvar med tanke på storleken, som ändå är relativt lite. Det som också ofta kan driva på uppvärderingen den här typen av case är ju mycket när man börjar få in fondflöden och större institutionella investerare och så vidare. Så jag tycker ändå att Instalco är ett case att räkna med, så att säga. Men vill man dra sig till någonting lite mindre, någonting lite nyare, där man verkligen har möjlighet att få en stor uppvärdering, så tycker jag att man ska titta på Stockvik, vilket vi ska gå vidare till nu. Det jag dock vill flagga för här, så det är lite farligt att prata om sådana här bolag, för det är ganska låg likviditet, alltså väldigt liten handel i den här aktien. Så jag har sett just att ibland när det twittras om bolaget och sådär från större investerare, eller från större profiler, så har det ibland drivit på aktien. Så det är lite farligt det där.
Är det Ture Vasings bolag?
Jajamän, Micke Syding till exempel har skrivit väldigt mycket och pratat väldigt mycket om Stockvik. Och varje gång han gör det så går det upp 10-20%. Som sagt, så det är lite farligt det här. Vi kan ju nämna det och vi kommer komma in på det. Jag äger ju aktier både Instalco och Stockvik. Men vi kommer ju såklart aldrig göra några transaktioner under den veckan som vi släpper podden. Så att det liksom inte ska vara så att vi sitter och kör någon slags pump and dump eller någonting här. Men jag vill ändå bara nämna det. Att det är ganska låg likvid aktier. Vilket för med sig bland hög volatilitet, men också att det kan vara svårare både att komma in och ut om man har lite kapital som ska in. Men det är tråkiga snacket, nu ska vi gå in på vad det är för någonting istället. Det är ett litet investmentbolag, här är man mycket mer passiv ägare. Man har egentligen inte heller någon nisch för vilken typ av bolag man tar in. Det är ganska brett, man har ju till exempel ett bolag som heter Däckcentrum. Man har bolag som håller på med måleri, gummiverkstad, hälsa, friskvård, värmeservice. Det är väldigt, väldigt blandat. Ett av de senare förvärven är ju också Admit, som är en redovisningsbyrå eller ekonomiservice. Så det här är väldigt, väldigt brett. Det som egentligen är enda fokuset, det är att man fokuserar på ganska små företag. Som exempel kan nämnas de här. Admit har man köpte för 30 miljoner. Nu köpte man också ganska nyligen här i augusti någonting som hette Run Communications. Och det köpte man för 80 miljoner. Så det är någonstans i den här prisklassen man håller på. Så det är lite mindre bolag. Och det man fokuserar på är sagt småföretag med kvalitet. Man vill gärna ha bra kultur. Alltså man vill hitta bolag som känns välskötta där anställda trivs och så vidare. Och man vill att det ska vara konjunkturstabilt eller konjunkturokänsligt kanske jag skulle säga. Det vill säga man tittar på hur till exempel hanterade bolagen finanskrisen. Man vill alltså ha bolag som har stabila verksamheter. Det är väldigt, väldigt intressant, för som vi sa, det är väldigt viktigt att se till att om man har då ränta, vilket de bland finansierar sina förvärv med, om man har ränta på sin finansiering, så kommer ju ett krav att man då hela tiden överavkastar den räntan, och då är det viktigt att de här kassaflöden är stabila, vilket de på Stockvik har bevisat just genom att till exempel under corona gick man ut och sa att i stort sett var man opåverkad av pandemin, man har alltså fortfarande stabila, trevliga kassaflöden som kommer in. VD:n är grundare också, en kille från finansbranschen från början, bland annat var just väldigt intresserad av till exempel adtech och liknande bolag och den här förvärvsmaskinerna egentligen. Det kan nämnas det också att det själva bolaget Stockvik, alltså eller organisationsnumret i alla fall, har ju funnits sedan ganska långt tillbaka, som det är 20-30 år någonting. Men Stockvik i sig är egentligen bara runt 7 år gammalt. Men det finns alltså fler år om man tittar tillbaka på börsen eller tittar på börsdata på historiken. Och det är helt enkelt för att vara ett annat bolag tidigare som man egentligen gjorde om till Stockvik för att kunna då förvärva bolag. Han nämner ju själv mycket det vd:n att man vill just kunna skapa värde både för småsparare. Man vill kunna ge småsparare möjlighet egentligen att kunna investera i den här typen av liksom små stabila bolag egentligen som vi har i Sverige. Och det är det som är ganska intressant med det. Det här är ju bolag som man aldrig skulle kunna ligga på börsen annars. Jag menar, ett bolag som håller på med bildäck till exempel skulle inte ligga på börsen om det är ganska litet, om det är värt några tiotals miljoner. Men via den här formen så har man ändå möjlighet att investera liksom i svenska småföretagare. Och det är det jag i alla fall går igång lite grann på. Sen vill skapa aktieägarvärde, men de vill också skapa värde förstås för både de förvärvar, också förstås för sig själva då såklart. Och det är just ett grundläggande tänk man har egentligen, att man vill att alla ska gynnas också varje förvärv. Bland annat då som sagt småspararna, men också den som man förvärvar. Och det gör man bland annat då genom att man delvis betalar med egna aktier varje förvärv, så att de också ska känna att de ändå blir delaktiga i det här nya bolaget. Det här gör man då med en riktad emission som vinner på tidigare till det bolag man förvärvar. Men generellt ska jag säga så här att 70-75% ungefär brukar man betala med någon form av lån, antingen bank eller obligationer. Och det här är något som man har gjort stor skillnad på nyligen, att man har just släppt en stor obligation. Man håller på då egentligen att försöka gå ifrån bank, som jag förstår det till stor del, och få ner egentligen sina finansieringskostnader genom att vända sig till obligationsmarknaden. Och det ger ju då väldigt stor hävstång, kan det göra på resultatet. Oftast när man köper bolag, man handlar om till kanske 4-6 gånger EBIT, som man brukar prata om, alltså det är egentligen rörelseresultatet. Det är ett ganska billigt pris. Tittar vi istället på vad Stockvik handlas till idag, så ligger de på ett EV/EBIT på 23. Så det är ganska stort multipel arbitrage man får där. Nu är det som sagt inte det man ska stirra sig blind på, men det påverkar ändå egentligen finansieringen. Och det viktiga om bolag man köper är att de är lönsamma, har en god historik, goda finanser, klarade finanskrisen bra som sagt. Och man lägger ju ofta med någon form av krav på de här bolagen man köper upp. Så är det ju i flera av de här investmentbolagen och förvärvsbolagen. Man vill ändå att det ska finnas någon form av målsättningar med bolag man köper. Att de till exempel ska ha presterat på ett visst sätt de kommande 3 åren. Så för att de tidigare ägarna egentligen ska få ut hela beloppet. Och det är bara för att bygga in en säkerhet i förvärven, så att man inte får folk som hoppar av det och drar med sig alla anställda och startar något nytt till exempel. Just det, jag glömde nämna det här med att man har köpt upp man använder tidigare egentligen organisationsnummer som man är noterad som. Det fina med det är att det tidigare bolaget då man har köpt upp, de har ju faktiskt samlade förluster på över 300 miljoner från den här tidigare verksamheten, som man nu har kollat upp väldigt noggrant, och att man kommer kunna kvitta mot vinster i det här nya moderbolaget för motsvarande belopp. Så det här kommer ju ge stora skattelättnader också i flera år framåt. Det är något man kommer få vänta lite på, beroende på hur redovisningen ser ut på koncernnivå. Men det är ändå ganska intressant att det finns en sån form av, det blir ju egentligen ett värde man har byggt upp genom att det tidigare bolaget har gått med förlust.
Det är snyggt.
Så mycket av liksom caset här, det är också tänka sig räntetäckningsgraden här, det ligger på runt 3. Alltså att man har resultatet man genererar i 3 gånger större än räntorna. Och det var det jag pratade om, att det här är väldigt viktigt, att kassaflöden, att det måste se till att kunna betala lånen. Så att allt i de här bolagen handlar om det här, hur egentligen finansierar man sina förvärv. Och jag tycker att det är väldigt mycket som är intressant i Stockvik där. Man har en ganska stark stabilitet i kassaflödet man får in. Man ser till att man håller på att sänka sina finansieringskostnader, vilket gör att man kommer att kunna då få egentligen bättre avkastning eller bättre hävstång på det. Men, och det finns också det här med att man kommer kunna ha kvitta skatt och lite sådana saker, eller kvitta vinst som man betalar mindre skatt. Så jag tycker det finns ganska många sådana saker som gör att det är ett intressant case på lång sikt. Man kommer dock behöva ha lite tålamod, för det tar alltid tid sådana här saker. Men det är ändå lite så att marknaden börjat vakna, och desto mer man växer, desto lättare kommer man kunna finansiera sig, desto mer intresse kommer man också få för institutionella investerare. Idag handlas man till P10, vilket jag tycker är alldeles för lågt för den här typen av bolag. Man visar också vinst, man har ganska trevlig tillväxt, man har nästan 9% i vinstmarginal, över 30% return on equity eller avkastning på eget kapital, 15% avkastning på investerat kapital. Så att det är liksom ett ganska starkt, trevligt bolag. Och det är faktiskt ett av börsens minsta investmentbolag, men knappt 500 miljoner i börsvärde. Kan man jämföra med vårt största investmentbolag på börsen, Investor, som är över 400 miljarder i börsvärde. Så alltså i princip 1000 gånger större. Men sagt, låg omsättning i aktien, dock en del insynköp på det senaste. Har varit lite spännande tid också. Aktien är upp över 100% så här senaste 3 månader, vilket har varit en trevlig resa. Och anledningen till att den har varit upp så mycket på senaste tiden är ju delvis också för att man just gick ut med förvärvet av de här Run Communications som var ganska stort. Man gick också ut med preliminära resultatsiffror som var väldigt positiva. Och som sagt gick ut och sa att man i stort sett var opåverkad av pandemin. Och många har ju oroat sig för att de här bolagen man köper ska vara konjunkturkänsliga, vilket liksom man har försökt vara noga med att kolla att de verkligen inte är. Och vi kan bara slutligen säga någonting. Det har varit väldigt mycket prat från mitt håll här, men vi kan bara slutligen nämna någonting kring det här också med hur man är som ägare. Tittar vi på Instalco till exempel, där handlar det om att försöka skapa ett gemensamt brand och försöka liksom bygga en företagsgrupp som agerar gemensamt. Medan vissa andra bolag är ju extremt passiva ägare. Och det kan man titta på just när det gäller Stockvik, så är de passiva. De vill ju bara köpa bolagen, få dem att drivas vidare i en bra form, och så har man egentligen inte så mycket synergier, vilket man förstås kan tycka är lite synd. Man dock, jobbar dock lite grann på att få det där öka, men man är ju väldigt små, så det finns ju inte jättemycket man kan göra. Men lite så börjar man jobba med. Man köpte till exempel de här Admit Ekonomi nyligen, och de är ju just ett ekonomibolag där man då till exempel ser att det här kanske vi skulle kunna försöka pusha ut våra andra bolag och se till att de använder de här bokförings- och redovisningstjänsterna. Man kan ju även försöka använda dem internt för till exempel företagsbesiktningar, lite due diligence och lite sådana saker. Så att jag tror ändå också att det här kommer komma på sikt också. Så jag tycker faktiskt att det här är ett intressant bolag om man vill försöka vara med på något investmentbolag på kort sikt. Det kanske inte kommer bli till Investor, så har inte för orimliga förväntningar här. Men det behöver inte ens växa till en bråkdel av det för att det blir en ganska trevlig resa egentligen.
Så du tror inte att nya vdn är Sveriges nya Wallenberg?
Man kan ju alltid hoppas, eftersom jag som sagt är aktieägare i bolaget. Men man ska väl kanske ha rimliga förväntningar. Men jag tycker ändå att det här, jag tror faktiskt ändå ganska starkt på att det här kommer bli ett, kanske till och med ett miljardbolag om några år. Men man får alltid ha som sagt lite tålamod och is i magen. Men glöm förstås inte alltid att göra sin egen analys på det. Men jag tycker det är intressant bolag som får lite för lite uppmärksamhet. Sen vet jag att du hade någon variant här för den våghalsiga investeraren. Vi har ju pratat om väldigt tråkiga bolag, nu får man jämföra, jämför med våra techbolag vi brukar prata om. Men för att skruva upp det lite grann så vet jag att du ville prata lite om något nytt fenomen här, eller ett intressant fenomen.
Ja, det är inte ett nytt fenomen, men man kan ju säga att det är ju lite av en förvärvshets nu 2020, och lite IPO-hets också.
Ja, just amerikanska IPO som vi varit inne på har ju varit extremt heta. Flera stycken som har stigit ett antal 100% på noteringsdagen. Och det är ju just för, som vi varit inne på förut, att amerikanska privatinvesterare kommer ju inte in innan noteringen. De måste ju liksom köpa på noteringsdagen, vilket gäller många andra investerare också. Men det skiljer sig till exempel från Sverige. Därav har också marknaden nu börjat leta efter hur ska vi kunna komma in i IPOs innan IPOn har skett. Och det ska du prata om nu, IPO 2.0, eller?
Ja, lite så. Det jag ser är att det är väldigt hetsigt kring den här formen. Jag tänker närmare prata om SPACs. Och tänk dig då en vanlig börsnotering i framförallt USA. Tar väldigt lång tid, kan ta upp till ett år. Det kostar massor med pengar, man måste åka runt på en massa tråkiga roadshows och locka till sig investerare. Tänk om du som bolag hade kunnat slippa det här. Och det kan du nu med IPO 2.0, eller så kallade blank check-noteringar. Och det gör du via så kallade SPACs, Special Purpose Acquisition Companies. Det är alltså skalbolag som går igenom hela noteringsprocessen med mening att senare slå sig samman med ett privat bolag som ska till börsen.
Precis, och det här brukar ju ibland kallas för en reverse merger, brukar man väl prata om. Det vill säga att istället för att du köper upp ett bolag utanför börsen, så är det alltså du som köper det noterade bolaget så att du själv också blir noterad.
Det som är intressant med SPACs, eller helt galet egentligen med tanke på hur mycket pengar som rör sig nu och letar SPAC, det är att du inte förbestämt vilket bolag SPACen ska slå ihop sig med i förväg. Nej, grundaren till SPACen eller sponsorn, de ska lösa det här efter att de har noterats. Det är ju så att de tar emot pengar av sina investerare, och sen har de 2 år på sig att hitta någonting de ska köpa upp eller slå sig samman med innan de ska lämna tillbaka pengarna med ränta. Då är det bråttom när man väl tagit in pengar och noterats.
Det här är ju för någon som gillar spänning. Det är lite roulette, fast noteringsroulette.
Det är sjukt. Men anledningen varför det är så hett just nu, det är för att du har sett stjärnskott, du har sett DraftKings, du har sett Virgin Galactic Holdings, och framförallt har du sett ökända Nikola. Det är ingen rolig resa på senaste tiden, men man kan ju inte liksom säga att det inte var ett stjärnskott i början. Och efter det här så vill ju alla in i SPACs. Bill Ackman, det är pensionsfonder, Robin Hood Traders, killen från Moneyball. Det känns som det är alla. Det är alltså väldigt mycket pengar som letar sig in i SPACs. Och som sagt, det är begränsad tid att hitta en kandidat att merge sig med. Annars måste pengarna ges tillbaka med ränta. Och då kan man ställa sig frågan, hur mycket pengar finns, liksom, eller inte hur mycket pengar, hur mycket möjligheter finns där ute egentligen? Och det gör ju att det finns en extremt stor risk att SPACs antingen överbetalar eller köper dåliga bolag för att liksom kunna sätta snurr på de här pengarna.
Bara jämföra med de här förvärvsbolagen vi har pratat om idag, som Instalco och Stockvik, men även andra som Volati och så vidare. En stor del av deras USP är att de ofta har råd att vänta. De sitter på pengarna, de vill gärna ofta inte stressa, utan de köper ju när bra möjligheter dyker upp. Här är det precis omvända måttet. Du har fått en massa pengar som du måste sätta sprätt på, och gör du inte det så kommer du få betala ränta på pengarna. Så du kommer ju köpa vad som helst.
Ja, det är faktiskt helt sjukt. SPACen Vecto IQ mergade faktiskt med Nikola när de började få slut på tid att hitta en kandidat att merge sig med. Så verkligen, vad kan vi hitta?
Ja, och då ser vi vad de fick för någonting. Där man egentligen haft någon som har byggt upp ett bluffbolag i princip, eller ett luftslott i alla fall. Och sen bara försökt hitta någon som vill köpa det väldigt dyrt. Och det lät ju bra, den tickar ju alla ESG-boxar. Och då fick man ut det snabbt på börsen och brände en massa småsparare.
Ja, i utbyte att man liksom slår sig samman med SPACen, så betalar förvärvsbolaget en högre kostnad, men de slipper noteringsprocessen, och då SPAC-grundaren eller sponsor, de kan tjäna storkovan på det här. Jämför med hedgefonder, en hedgefond så får du 20% av avkastningen, inte så konstigt, alla känner till den här 2-20-avkastningsmodellen, men i en SPAC så får man 20% av det nygrundade bolaget, vilket är helt insane. sponsorer, de tjänar ju pengar i stort sett, alltså grundarna av Spaxen, de tjänar pengar i stort sett hur bolaget än går, vilket gör att det är extremt skev incitamentsynvinkel.
Ja, men precis. Här kan vi prata om multiplarbitrage. Så om du lyckas övertyga någon att merger med vår SPAC här och vi kan köpa, göra det till EV/EBIT 20, säger vi. Vi kan ändå ta i lite rejält. Men på börsen, eftersom du tickar för alla de här boxarna, då kommer det säkert bli värderat till 40, för folk är helt galna just nu. Och då får du 20% av bolag som helt plötsligt uppvärderades 100%. Det känns verkligen som en win-win för alla utom de som kommer in sist.
Nej, men exakt. Du som sponsor betalar ju liksom en avgift på typ $25,000 för att gå och leta efter investerare som pumpar in några 100 miljoner dollar i spacken och sen går och förvärvar ett större bolag, så att du får en total värdering på en eller några miljarder när det nya enheten är börsnoterad. Man ser liksom direkt att du med dina 20% vinner oavsett vad du köper, oavsett vad du noterar. Och helt galet. Jag säger inte att alla SPACs är dåliga,
men det är en väldigt märklig struktur på att göra de här affärerna. Alltså bara för det förtydligar jag tycker ändå, du som skapar själva SPACen, du har egentligen bara gått igenom noteringsprocessen och stoppat in lite avgifter och så det handlar alltså om några hundratusen egentligen du har stoppat in. Sen är det ju sponsorer, det kan ju vara andra personer som stoppar in kapitalet, de stoppar in ett antal $100 miljoner. Och sen så förvärvar du ett bolag som då förhoppningsvis får en skyhög värdering, så som börsen ser ut just nu. Och då helt plötsligt har investerarna har ju mångdubblat sina pengar. Du som SPACer fick som sagt 20% av det här miljardbolaget. Så du är ju den som är verkligen stora vinnaren, som säger. Man kan ju dra in ett antal $100 miljoner. Alltså på att bara liksom dra igång den här SPACen. Med ganska lite risk på de 100 000. Rätt otroligt fenomen ändå.
Verkligen. Och sen finns det ju också massor med skeva incitament för de som investerar i SPACen också. Du får ju till exempel både varanter och aktier. Vilket i stort sett gör att du kan ju rösta igenom den här mergen då. Sälja dina aktier, ha kvar varanterna. Så du har ju ingen nedsida, bara uppsida. Och segla vidare. Och man ser ju liksom att till exempel har Facebook-veteranen och Social Capital-vdn Shamat Palipitya.
Bra uttal.
Inte korrekt uttal, och jag hoppas att jag inte får någon skit för det. Det var ju han som mergade sin SPAC då med Virgin Galactic förra året. Hans $100 miljoner investering är nu värd $660 miljoner, fastän aktien endast är upp 70%. Och han ska lansera ytterligare 2 SPACs i år. Och visar ju på vilken hävstång man kan få. Nu har han också investerat mycket mer än vad liksom man behöver investera. Som sagt, alla SPACs är inte dåliga, men sen 2015 så har de 89 SPACs som gjort en merger haft en snittförlust på 18,8%, medianförlust på 36%, vilket kan jämföra med IPO som i snitt avkastat 37% sen dess. Under 30% av alla SPACs har gett en positiv avkastning.
Och det visar ju, förutom för den som skapar SPACen.
Exakt, så det visar ju liksom, om man försöker investera i SPACs istället för IPOs på amerikanska marknaden för att man vill överavkasta, det är kanske inte riktigt rätt. Och du lägger jättemycket tillit till de som grundar SPACs, att de ska hitta ett bra förvärvsbolag och inte bara pissa bort pengarna på något skit för att få en stor belöning.
Ja, det är ju väldigt, väldigt skeva incitament som säger. Det är intressant ändå fenomen det här, som man kan tänka mig verkligen blivit populärt nu när, som sagt, mycket på sociala medier så folk som skickar ut de här spackarna och säger att här kommer det bli intressant, nu kommer ju det mer pre-IPO på något häftigt bolag. Men egentligen tror jag som vanligt att det är bara huset som vinner, som man brukar säga i kasino i sammanhang. Det är ju det som skapar de här spackarna. Och med det sagt så får vi ändå säga att vi har täckt in allt från scam till stabila förvärvare, både i miljard- och miljonklassen. Och på så sätt tycker jag att vi kanske knyter upp den här säcken för den här gången, eller vad säger du? Som vanligt så ska vi ha en liten innehållsförteckning. Vi har pratat om en mängd bolag, men framförallt huvudstjärnorna är ju Stockvik och Instalco. Och som sagt, jag äger aktier i bägge de här två bolagen, så ta allt jag säger med en nypa salt. Jag vet även att vi nämner lite Embracer och andra saker som jag också har lite aktier i.
Ja, som ni alla vet så äger jag inga bolag under PS450. Men jag har en liten skvätt i Embracer. Inte liten skvätt, det är en rätt stor skvätt. Men jag har en skvätt i Embracer.
Och såklart ett hundratal spackar under bältet också.
För annars ska man bli rik.
Precis. Inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter på regeringen eller vår gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden. Precis som vanligt.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Om ni inte har något eget ansvar, kontakta oss på podcast@marketmakers.se så kan vi guida er om hur ni fixar det. Eller på Twitter @marketmakerspod.
Mera bäst.
Exakt, har ni lyssnat hela den här vägen så lämna gärna en recension på iTunes.
Ja, och såklart så ska ni gärna besöka vår sponsor Best Secret. bestsecret.se/marketmakers för 80% rabatt på över 3000 varumärken. Det vill man inte missa.
Sist, men absolut inte minst, Vad vi vill säga då, Niklas?
Jo, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Det är du som gör det här möjligt. Och vi hörs igen om en vecka. Vecka ut och vecka in, året om.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.